pekade ju åt vänster.
Ja.
Ja, det gjorde den ju inte nyss. Jo. När du var på att prata sönder mycket. Nej, finns inte en chans.
Jag har satt tillbaka den till samma ställe där den började.
Ja, och det är i botten.
Ja.
Och när jag då sa åt dig att vrida den åt vänster, vilket håll flyttades i sträcket då, Agneta?
Det beror på om man tittar uppifrån eller nerifrån. Den gick väl åt höger där då?
Ja, precis.
Ja.
Så när jag sa åt dig att vrida åt vänster...
Ja.
Så vred du åt höger.
Ja, men jag kan ju inte vrida åt vänster.
Du är en inverterad Annie Lööf. Nu börjar vi.
Men den går bara vrida åt ett håll.
Ja, men vrid inget mer nu för fan. Den ska vara där.
Den var där från början.
Ja.
Hej och välkomna till avsnitt 22 av podden Skriet från vildmarken. Och snart blir det ett skri för nu håller Emil på att tjata om mina datakunskaper igen.
Det har ingenting att göra med datakunskaper. Det har att göra med att inte kunna höger och vänster och veta hur man snurrar saker. Det är inkompetens på en helt ny nivå.
Om det bara går att snurra åt ett håll så snurrar man åt ett håll. Oavsett om du tycker att det är höger eller vänster.
Inte om man får instruktionen att snurra åt vänster.
Nej, för det.
Det kan omöjligtvis betyda att snurra åt höger.
Hitta på något vettigt att säga nu istället för att tjata på mig.
Jag ska prata om varg. Bryssel och norrländska lokalromantiker.
Ja.
Så vi inleder med en kort musikalisk grej som är avslutning på en längre musikalisk grej.
Och fast jag inte förstår mig på politik eller papperspyssel, och fast bomförnuftet knappast längre räknas som merit, så nog fattar jag ändå att det är långt härifrån till Bryssel, och än mycket längre ifrån Bryssel och hit. Nog har jag förbannat många gånger att jag stannat, att jag inte for när alla andra for. Men fast jag har förbannat många gånger att jag stannat, så är jag och ingen annan som bestämmer var jag bor.
Den där tycker jag om.
Ja, det är jag med.
Väldigt, väldigt mycket. För att till och med så att när jag dundrar hem genom skogen efter att ha lämnat ungarna på förskola och skola, och den där dyker upp, vilket jag gör ganska ofta, så kan det hända att det kommer en tår.
Mm.
Och då ligger det ju nära att tänka för dig, kära lyssnare, och dig, kära Agneta, att nu ska Emil gnälla på EU igen. Men se, det ska jag inte. Jag ska berömma EU.
Jaha.
Har du ramlat av stolen?
Ja, det ramlar jag av.
Det är ju faktiskt inte längre från Bryssel och hit än från hit till Bryssel. Även om det kan kännas så. Som Ronny så fint sätter ord på där.
Mm.
Och hur man då kan tycka att någon på det avståndet ska veta bättre hur vi ska ha det på svenska landsbygden än vad vi på svenska landsbygden vet. När det, vi har uppenbara problem att klara av den tankeförflyttningen på bara 25 mil. Det vill säga ner till Helgeandsholmen mitt i huvudstaden. Det är väldigt konstigt att tycka att det är en bra grej för individen att förflytta bestämmanderätten. Inte bara längre bort, utan någonstans där min demokratiska röst är så liten så att den knappt finns. Det är betydligt fler ledamöter i EU-parlamentet än vad det är i riksdagen. Det är det jag säger. Och det är betydligt fler som röstar om vilka som ska vara in där. Och när de väl kommer in där så grupperar de sig i partigrupper lite efter hur de själva känner och tycker.
Mm.
Och det vet man allt som oftast inte från början. De som har röstat på Liberalerna till exempel i förra EU-valet får ju tas med att Liberalerna nu är utslängda ur den gruppen i EU-parlamentet för att de har tagit stöd av Sverigedemokraterna i arbetet för att byta ut regeringen här hemma. Så de har väldigt lite inflytande jämfört med hur väldigt lite inflytande de hade innan.
Ja.
Det har alltså minskat från nästan noll till lite närmare noll.
Från tomgång till noll.
Men hur som helst, ibland så gör de faktiskt rätt. Och ofta när de gör rätt så är Sara Skyttedal inblandad. Vilket jag tycker är lite spännande. Hon är lite av en svensk Nigel Farage. Du vet den här EU-parlamentarikern som åkte från England till EU-parlamentet och konstaterade att det här är ju skit. Och så åkte han hem och började driva på att vi ska inte vara med i den här klubben då längre.
Just det.
Man kan tycka vad man vill om hur det gick till och i sak. Men faktum kvarstår att den här människan har gjort en insats för något han trodde på och även lyckades. Och sånt tycker man gör bra. I varje fall när det är på den sidan av politiken som man själv bor. Men åter till vargen då. Vad har Skyttedal gjort? Jo, hon har tillsammans med sin partigrupp, den som kallas EPP, drivit på för att revidera EU-lagstiftningen och skapa större möjligheter för Sverige att förvalta vargstammen efter eget huvud. Hon har alltså aktivt jobbat i EU-parlamentet för att flytta tillbaks makt till Sverige. Bra jävla jobbat, Sara. Men hur blir det när vi är i Sverige då? Jo, här i Sverige har vi ett beslut i riksdagen på hur stor vargstam vi ska ha. Ett beslut som regeringen inte genomför.
Nej, just det. Beslutet men det har de inte genomfört någon gång.
Nej, beslutet är någonstans runt 150 och Naturvårdsverket och andra organisationer som säger sig värna mångfald och landsbygd och nyckelbiotoper och andra fina ord. De genomför inte det här och det delas inte ut något tillräckligt med jaktlicensen för, eller så här, tilldelning kallas det när man är ute och jagar. Alltså man tilldelar inte tillräckligt många vargar som ska skjutas för att det ska komma ner de här siffrorna som man har beslut på. Det är ju in i helvete dumt att saker som man beslutar i riksdag och regering inte genomförs. Det är kanske till och med något som folk borde få sparken för. Men det får man ju inte.
Jo, uppåt.
Ja, eller snett. Mm. Min poäng i det hela är följande. Jag har inga problem med varg. Jag kan till och med tänka mig att vi ska ha i det övre spannet av antalet. Det vill säga upp mot 300 stycken. Mm. Problemet är att vargen är ett av få djur som under kassa omständigheter kan befinna sig ovanför människan i näringskedjan. Det kan vi inte tillåta. Så problemet med vargen och för vargen är att man skjuter för lite på dem. Mm. Det är som skaterna som jag har hemma på gården här. Det kommer ju nya skater varje vår. Mm. De hoppar i boet, de bupplar omkring och sen lär de sig flyga. Och de är ju verkligen, som Steven Pinker skulle sagt, ett blank slate. Mm. Och om de då inte uppfostras, och nu kommer jag kanske låta lite hårt. Men det enda sättet att uppfostra en skata, vet du vad det är?
Då dödar han och hänger upp den så de andra ser den.
Nej, då uppfostrar man de andra. Men man kan också uppfostra skater med bly.
Ja.
Bly i form av luftgevär. Och jag har ett ganska kast luftgevär, så det är knappt skadar skaterna. Men det gör ont.
Ja.
Och om man inte lär dem, för jag har missat det här några vårar när jag har varit och jobbat för mycket. Om man inte lär dem att hus kan göra ont när de är små, då kommer de aldrig lära sig det. Och då har man skater som är där med fan in på altan och hackar rester från grillgallret.
Ja.
Och då spelar det ingen roll hur många cd-skivor och fågelskrämmor och annat att du hänger upp. För att de har inte lärt sig att saker som rör sig onaturligt, de ska vara rädda för allting som inte är trä. Ja. Om de ska kunna vara kvar.
Ja, och det gäller...
Vargar också. Vargar ska förstå att kommer man nära hus, då gör det ont. Så då håller man sig borta från hus.
Ja, och det är ju intelligenta också... djur, för de går ju att lära saker och ting.
Jajamän. Sen är det också så här att djur blir farligare ju längre söderut de kommer. Har du tänkt på det?
Ja.
Det var ju någon sån radiosändarmärkt varg som började vandra söderut.
Ja.
Så att de rovdjuren som vi förväntas ha inne på gårdar och i våra fårhagar när vi bor norr om Dalälven, de är tydligen livsfarliga att ens ha i skogen när de börjar närma sig Sala.
Mm.
Och det blir värre också. För kommer man in på ditt favoritställe i hela världen, det vill säga Södermalm, mm. Då är älgar så pass farliga att de måste avlivas på plats.
Omedelbart.
Omedelbart. Mm. Så människor då som bor i en stad där man är rädd för älg tycker att vi ska sluta gnälla för att vi inte vill att våra husdjur och i förlängningen kanske våra ungar ska bli tagna av varg. Mm. Samma människor, i varje fall ganska många av dem, tycker att det är ännu vettigare att flytta beslutsrätten om detta ännu längre bort.
Ja.
Men det har Sara, Skyttedal och EPP-gruppen i Europaparlamentet nu sagt ifrån. Och det är bra det, för då kommer beslutet tillbaks till riksdagen. Och där är det vi som röstar in folk. Så det ska bli väldigt intressant att se hur de agerar på det här.
Mm. Ja, men det är väldigt intressant det du säger. För det där är ju så tydligt också. För vi har ju haft, i hus utanför Norrtälje, vi har haft en jäkla problem med vildsvin.
Ja.
Och där kan man snacka fräcka. Och de ställer ju till lite betydligt mer bekymmer än vad några skater gör faktiskt. Men så fort de börjar jaga dem så är de borta.
Mm.
Puts väck. Och så är det ju.
Ja.
Ja. Sen tycker jag ju inte om det här att när de går så nära befolkningen. För Torbjörn mötte ju två stycken vargar här borta i byn i Långsittan i vintras han. När han var ute med hundarna. Och det är inte så kul. De ska längre bort.
Ja.
Så kan de få ha dem. Vi kan skicka dem till samerna.
Ja, och jaga. Nej, där försvinner de ju direkt. Jagar man dem så lär de sig att vara rädd för hundar också.
Ja. Nu ska jag prata om att när jag ser det snöar, hurra.
Mm-hmm.
Ja, det sägs att inuiter har omkring 200 ord för snö. Och att samerna har samma sak. 200 ord för snö. Mm. Nu när man kollar det så stämmer det inte riktigt. Men det finns en 8, 10, 12 grundord för snö hos inuiterna. Och hos samerna är det betydligt fler. För där har det att göra med hur renarna tar sig fram i snön också. Men det är inte 200 stycken. Men det finns väldigt många ord för snö hos folk som lever i snö.
Mm.
Men vad är snö då? Vet du det, Emil?
Jag tror att det är vatten, va?
Ja, det är nederbörd som faller i form av iskristaller.
Mm.
Om de blir stora kallas de för snöflingor. Du vet, det kan ju finnas lite fint som man bara ser i luften vissa dagar. Sånt där lite fint frost som bara blänker omkring. Men de ska vara stora för att kallas för snö. Och när snö bildas så börjar det då imorgon med vatten, med att vattenånga kondenserar, precis som du säger. Och det blir i frusen form på en kondensationskärna. Och det kan vara en partikel som består av salt, damm, sandstoft, luftföroreningar eller en redan befintlig sån här liten iskristall. Och så finns det två uppenbara förutsättningar för att det ska finnas snö. Det måste finnas ett moln som är kapabelt att producera nederbörd. Och sådana moln, de uppstår när man tvingar luften uppåt. Alltså den hävs så att den avkyls och kondensation av vattenånga kommer igång. Och den här
Jävlar vad du har läst på inför idag.
Ja, fan, jag har läst på som 17. Hävningen av det här det kan åstadkommas i huvudsak på tre olika sätt. Man kan tvingas luften uppåt vid en varm front eller en kall front. Så då stiger luften uppåt. Men så kan den också värmas upp över en förhållandevis varm vattenyta vintertid. Eller en stor uppvarm markyta sommartid. Och det är när det blir varmt vatten på vintern som man får de här snökanonerna som alla pratar om.
Mm.
Den uppvärmda luften blir lättare och stiger uppåt. Det heter konvektion. Och så kan den också tvingas uppåt när den stöter på ett terränghinder. Typ om man bor vid kusten i Norge så hör man ofta på väderrapporterna att sludd och snö över 500 meter. Då vet man att då regnar det nere och så ju högre upp det kommer så varnar de för snö. För de har sina vägar går där.
Mm.
Den andra förutsättningen är också att temperaturen nära markytan måste vara under eller högst några grader över noll. Det kan också snöa vid plusgrader. Och så det är inte, om det ligger bara kring några plusgrader så är det ju inte säkert att snöflingarna hinner smälta innan de når marken. Och ju torrare luften är, desto högre kan temperaturen vara innan flingarna smälter. Och det beror på att de avkyls genom avdunstning. Och samma finess som att de avkyls genom avdunstning, det är som att man kan göra en enkel kylare för mat. För den tillverkas genom att man sätter en lerkruka i en större lerkruka
med våt sand. Och mellan krukorna en våt trasa på toppen. Alltså man har sand i botten och mellan krukorna så har man en våt trasa på toppen. Och då när vatten avdunstar från den här grejen, då kyler det på insidan. Och mat som förvaras in hålls färsk. Men den måste stå torrt för att vattnet ska avdunsta. Så. De avkyls alltså genom avdunstningsnöflingarna. Mm. Men när det är vinter då? Det finns en definition av meteorologisk vinter. 5 dygn på raken. Där varje enskild dygn har en dygnsmedeltemperatur på 0,0 grader eller lägre. Och när det villkoret uppfylls så räknas datumet för det första av de 5 dygnerna som vinterns ankomst. Nu snöar det ju ofta innan det är vinter.
Mm.
Men, och det måste alltså finnas moln med vattenånga och kyla för att det ska bli snö. Det kan vilken idiot som helst googla sig till, för du ser vad jag har gjort. Ändå så skriver Lena Melin i Aftonbladet att Stockholm kan aldrig vara som Luleå, eller för den delen Sundsvall. Åtminstone inte när det gäller snö, så lägg av med alla hånfulla kommentarer som innehåller orden stockholmare, snö och inkompetens. Till det vill jag bara säga 1. Det är man glad åt i Luleå. 2. Nej, det är en otrolig inkompetens som tål att hånas om och om igen. Och så skriver hon också att det är inte konstigt att det blir kaos när det snöar ymnigt timme efter timme i huvudstaden. Man kan helt enkelt inte ha en stående beredskap att hela stan ska plogas. Och jag hör det missnöjda mumlet från folket, inte från alla men från en del. Att det här jävla landet som ju faktiskt ligger i norr inte kan lära sig klara ett snöfallskandal. Om så vore skulle jag hålla med. Men vi talar alltså inte om små snöfall utan om jättestora, skriver hon. Och så hänvisar hon till Gävle snökaoset 1998. Och Gävle ligger i södra Norrland. Mellan den 4 och 7 december fick de 130 cm snö. Vad gjorde folk då då? Jo, de som inte direkt hade samhällsviktiga jobb, akutsjukvård, inneliggande patienter, polis, räddningstjänst och så vidare, de stannade hemma. Vi väntade. Själv var jag ensam hemma. Torbjörn var i Stavanger och jobba. Det bodde bara jag i skogen. Jag var mer insnöad än vanligt. Och jag blev tvingad att ställa in möten. Men det fungerade ändå. Jag fick boka om och komma veckan därpå. För att det är så här att du är inte alltid den viktigaste människan i andras liv. Och så ska man komma ihåg Emil och Alfred med blodförgiftning. Mm. Kommer du ihåg det? När han slängde på släden och drog med hästen genom snöstormen. Han löste problemet. Problemet med stockholmare är att de inte löser några problem. De bara gnäller.
Mm.
Och det värsta är att vi har dem på vägarna också. Man blir mörkrädd när man läser polisens tips i Norrtälje tidning för trafiksäkerhet. Se till att ha bra grepp, bra sikt och gott om tid. Det är det bästa tipset för en säkrare bilkörning i vinter. Fler tips. Det är förrädiskt när svarthalkan slår till. Det sker ofta när det har varit blött på natten och fryser till på morgonen. Man får läsa vägbanan om det blänker, ha koll på temperaturen och vara försiktig. Och är man ute i vintertrafiken ska man ta det kallt som är coolt och anpassa fart och avstånd utifrån väglaget. Hamnar man i diket med bilen på vintern så har man så gott som alltid missat någon av de sakerna. Håller man det lilla extra avståndet är det en framgångsfaktor. Man bör också vara extra försiktig vid omkörning när det är snö på vägbanan. För är det snösträngar på vägen bör man tänka sig för att inte utmana ödet och köra över dem. Hellre att man väntar lite än att man inte kommer fram alls. Men det här har jag en enkel lösning på.
Det där får man väl lära sig när man tar kök.
Man ska vara mer Emil i Lönneberga än Lena Melin. Och så ska man lära sig att köra bil innan man ger sig ut på landet där jag bor. Stanna i stan och tunnelbana så slipper du bli hånad. Och om du ändå måste köra bil utanför tullarna, ta av takboxen så vi andra överlever. Så.
Är takboxen farlig?
Det är takboxen är den farligaste utav allt.
Mm-hmm.
För den har någon sorts frifartslåda i sig har jag sett.
Ja, ja, ja.
För då gäller inga hastighetsbegränsningar.
Tänker så.
Sist fram med en fegis.
Tänkte om den liksom åkte av och krockade med folk.
Åh nej. Åh nej, åh nej.
Nej, jag håller med dig.
Ja.
Men jag tycker att Lena och de här andra människorna missar vad det är folk hånar.
Ja, de missar det helt och hållet.
För folk hånar inte att stockholmare eller att folk hånar inte att snösmockan blir värre i Stockholm än vad den blir här. För det säger sig självt, det är trängre gator, mer bilar, mer folk. Det är klart att det blir värre där. Det man skrattar åt är ju stockholmarnas oförmåga att förbereda sig på att vara oförberedda.
Ja, och gnället.
Och gnället. Ja. Och sen också nu, Lena Melin, gnället på gnället.
Ja, precis.
Det är ju, ja, det är ju...
ett metagnäll.
Ja. Men det är just den där misstolkningen av vad folk skrattar åt. Ja. Det har jag ett jätteroligt pappaskämt på. Jaha. Det kommer här. Ja. När missionärerna upptäckte kannibalstammen försökte de dra en ordvits.
Jaha.
Men kannibalerna skrattade inte med dem, utan åt dem.
Ja.
Ja.
Så kan det bli. Vi kan käka upp Lena Melin. Åh, nej.
Nu slutar jag prata om det där.
Ja.
Du får inget svar därför att det är trams.
Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar.
Du får inget svar därför att du håller på med trams.
Nu är det dags för veckans trams.
Mm. Det är inte svårt, va?
Jag har inte kommit på något. Vill du ta den av mig?
Nej, men jag skulle kunna köra fotbolls-VM, för det tycker jag är trams. Att folk överhuvudtaget ser det. Att man diskuterar hur man hanterar det. Alltså, jag förstår inte det. Men det sa jag förra gången, så det är bara att upprepa saker och ting.
Ja, men då kan jag säga att veckans trams, det är Agneta Ljungbergs inställning till fotbolls-VM och rapporteringen därifrån. För så här är det. Det pågår ju en debatt om man ska rapportera eller om man ska titta eller om man ska ignorera hela mästerskapet. Ena sidan hävdar att ja, men det här är en diktatur där tusentals migrantarbetare utnyttjas och dött under bygget av arenorna, inte bara arenorna utan infrastrukturen runt arenorna och den hela staden man har byggt upp runt det här. Det är en ganska bra argumentation. Motståndarsidan hävdar då att vi måste rapportera för att belysa hur fel det är på flera plan. Dels att de ens har fått det. Där det ju är, de vann med röstsiffrorna 16 mot 8. Mm. Alltså det är 24 som röstar. Mm. Av de här 24 så har 18 stycken utretts för korruption i samband med det här. Mm. Alltså fler än som röstar för. Mm. Platini och Blatter stängdes av från att delta i fotbollsrelaterat arbete.
Mm.
Alltså FIFA och UEFAs president.
Ja.
Blatter varit utsatt för en jävligt rolig kupp av en komiker som under en presskonferens gick fram och kastade sedlar på honom. Det kan man YouTubea, det är fantastiskt. Ja.
Ja.
Men, andra sidan hävdar ju då som sagt att vi ska belysa det här. Och jag lutar mer åt den sistnämnda sidan, men det avgörs helt och hållet hur man agerar efter.
Mm.
För det kommer vara eller det är redan jättetydligt att vi kan inte hålla på och tillåta sån här så kallad sportswashing, det vill säga att man försöker förstärka en god bild av sitt land genom ett stort mästerskap.
Nej.
Han, sheiken, som jag inte ens tänker försöka uttala namnet, men som är bror till den nya emiren och son till den gamla emiren och emirens andra hustru. Bara där indikerar det ju... Ja,
låter innehavare nästan.
Det kan det säkert vara också, men det indikerar kulturella skillnader. Ja. Men, hur som helst, det är så uppenbart att det har att mästerskapet har hamnat där det har hamnat via korruption. Och det är uppenbart att villkoren för arbetare i Qatar är skit. Det måste leda till att fotbollsrörelsen sätter ner foten och tar tillbaka sin sport från pamparna.
Mm.
Created by the poor, stolen by the rich, finns det banderoller som har dykt upp på tifon över hela Sverige, eller över hela Europa. Mm. Framförallt Europa.
Mm.
Och man ska lyssna när det börjar mullra i utkanterna, för annars kommer man få lyssna när det är dags för val.
Mm.
Så mitt trams den här veckan är att du tog den något förenklade synen på det hela, medan jag i min härlighet fördjupade mig
i din vishet. Jag tycker ju inte att man behöver se fotbolls-VM och rapportera därifrån för att ifrågasätta det, men det gör det.
Men hur skulle du veta hur jävla illa det är om ingen hade rapporterat om det?
Ja, men det vet de ju redan.
Alla vet inte det, Agneta.
Nej, men man kan ju bara
räkna. Det finns...
Ja.
Det finns ingen som efter det här kommer kunna hävda att vi visste inte.
Jo då.
Då ska de bort.
Ja, det finns många.
Ja, då sammanfattar jag det här då.
Ja, gör det.
Agneta tycker att Snö och Lena Melin är en dålig kombination. Emil tycker att man kan ha så många vargar som möjligt. Fler, ju fler man skjuter. Och rapportering från fotbolls-VM gör att Emil utser Agneta till veckans trams och Agneta utser Emil. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för idag.